Bra. Med Jesus är ju temaperioden som vi är inne i nu, som Hasse började med förra söndagen. Vandra med Jesus och att följa honom, att leva, lära och vandra med honom som vi såg här. Och det är ju så att vi går ju in för påsken så småningom. Och vi brukar kalla i kyrkans termer att vi har en fasteperiod och vi förbereder våra hjärtan för att gå in i påskens budskap. Och därför har vi det här temat också, att förbereda våra hjärtan, att följa Jesus, följa honom till korset, följa honom till uppståndelsen och få celebrera den seger han vann på korset. Så lite bakom temat för den här temaperioden som vi har. Jag har också varma hälsningar ifrån Kenya-teamet. Vi har ju 10 personer som är på resa där. 3 stycken lärare från Broskolan, men också då härifrån församlingen. Och de hälsar så gott. De har fantastiska dagar. Igår så hade de en ledig dag då de hade en resa på 17 timmar. Så de åkte ut till Masaierna, de åkte ut på safari och fick vara på nära håll på lejonen. Så det var tydligen den största upplevelsen, förstod jag, bara några meter ifrån. Så spännande att få uppleva naturen, uppleva Afrika som är så annorlunda än vad, hur det är här. Så många, många hälsningar och låt oss fortsätta att be för dem. De har en lång resa imorgon hem. Jag tror jag startar redan här under nattens timmar. Så låt oss bara be om Guds beskydd för dem hela vägen hem. Så får vi dem tillbaka och säkert vittnesbörd nästa söndag om vad Herren har gjort den här veckan de har varit iväg. Tackar också för förbönen från förra. Vi var ju ett helt gäng. Vi var cirkus 15 personer ner på hennes helg i Uppsala förra helgen. Jag fick dela Guds ord och jag tackar så mycket för förbönen. Vi upplevde en väldigt, väldigt fantastisk konferens på många, många olika sätt. Och Gud berörde kvinnorna, tjejerna. Så att Gud rör sig mitt ibland oss. Han gör någonting i landet och det är så spännande. Det kommer profetior från Afrika, från Amerika om ett litet land som heter Sverige. Där väckelsen ska bryta loss. Visst är det spännande? Det kommer budskap efter budskap. Så vi behöver förbereda våra hjärtan. Vi behöver vara vakande och bedjande. För vi vill inte missa det. Vi vill se Gud röra sig i vårt land. Eller hur? Eller hur? Ja! Bra, men vi ska gå in i dagens text här, att vandra med Jesus. Och hela Bibeln talar ju egentligen om Jesus. Ifrån Gamla testamentet, när syndafallet kom, så gjorde Gud en plan att sända en frälsare, att sända någon som skulle försona synden så att människorna skulle få möta Gud igen. Adam och Eva valde att gå bort ifrån Herren. Men ty så älskade Gud världen att han sände sin enda son Jesus. För att var och en av oss ska få ett evigt liv. Så redan ifrån de första kapitlerna i Gamla testamentet så börjar profeterna, så börjar böckerna att tala framåt att det kommer en frälsare. Och sen när vi går över till Nya testamentet så skickar Gud sin enda son ner till jorden. Han föds, en jungfrufödsel. Maria får bära Jesus barnet. Vi får följa hans uppväxt. Vi får följa honom till dopet. Och vi får se hur han då under många år förbereds för att gå in i tjänst. Och under ungefär 3 år så får vi följa Jesu tjänst. När han går omkring och fullföljer egentligen det uppdrag som fadern gav till honom. Och lite av det så ska vi titta på den här förmiddagen. Om Jesu uppdrag och det uppdrag som han gav över till sina lärjungar. Han fick ett uppdrag, han kallade lärjungarna och han tar med sig sina lärjungar på en vandring. En lärjunge är ju en person som följer sin läromästare, som vill ta del av hans lära, vill ta del av hans liv och av hans insikter. Så när Jesus gick in i sin tjänst så såg han helt vanliga människor. Människor som du och jag. Vi vet inte vad alla hade för yrken, men vi kan se att flera av dem var fiskare. Därför de rörde sig runt Galileiska sjön och där var det säkert väldigt vanligt och att man försörjde sig på att fiska. Men vi ser också att Matteus, han var en tulltjänsteman. Så här var det människor, som helt vanliga människor, som du och jag, som han sa, och det står i Markus 1:17, då han mötte Simon och Andreas: kom, kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. De fick lämna sitt fiskafänge och de fick börja att betjäna och fiska människor istället. De fick ett annat direktiv. Att istället för vanliga fiskar så skulle de börja möta och betjäna människor. Ord som vi använder idag är att vara en lärling. Och jag kan väl tänka det att lärjungarna, de var lärlingar. De inte bara ville höra hans lära, utan också praktisera och lära sig av Jesus. Det fick de ju verkligen göra, eller hur? Och man kan också säga ett sånt ord som mentorskap. Jesus, han tog lärjungarna åt sidan och investerade tid i sina lärjungar. Han investerade, tog dem avskilt och många gånger bort ifrån folkmassorna för att ta tid för de här 12 lärjungarna som han hade utsett att följa honom. Det var väldigt, väldigt viktigt för Jesus. Han tog dem åt sidan, han bad tillsammans med dem, han undervisade dem, han förklarade saker som de inte förstod. Så man kan säga att det fanns också ett mentorskap som vi använder så mycket idag. Och lärjungarna fick följa med Jesus både i med- och i motgång. Det hände mycket saker med Jesus. Fantastiska saker. Men det var också jobbiga saker som de fick se och följa med Jesus. Många som förföljde honom, många som spottade på honom, såg ner på honom, inte förstod honom och så vidare. De fick följa honom i rädsla och i tvivel, i glädje och i tacksamhet. Eller hur? De följde honom nära och såg och fick lära känna Jesus. I Markus 14:32 så, jag tänker också, vi ska snart också gå inför påsken, men vi ska läsa berättelsen om när Jesus närmade sig det slutliga uppdraget. Att gå korsets väg, att bära på sig hela mänsklighetens synder, att ta på sig sjukdomar, skammen, allt som vi människor hade orsakat. Det var liksom slutmålet för hans uppdrag, att gå till korset, att dö och att uppstå. Och i Markus 14 så kan vi läsa om att de kom till en plats som kallades Getsemane. Och det är det vi brukar också, här brukar vi ha något som vi kallar för Getsemanestund. Och vi kommer ihåg när Jesus ska gå in för sitt lidande. Vers 32 säger: Jesus sa till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes, och han greps av bävan. Alltså det var en väldig fruktan som mötte honom. Och han fick ångest och han sa till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Och ifrån grundtexten så är det här det starkaste ordet för psykisk press som han genomgick i den här stunden. Och han sa: Abba far. Tycker det är så fantastiskt. Abba far. Han hade ett son- och far-relation. Abba. Abba, när du åker till Israel så hör du barnen ropa Abba. Och säger, det betyder pappa. Abba far. Allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och när Jesus kom tillbaka till lärjungarna så fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Anden är villig, men köttet är svagt. De här lärjungarna ville följa Jesus. De såg att det fanns någonting, men de blev trötta. Och det står att den syndfulla naturen kan lätt bli frestad, står det från grundtexten. Den syndfulla naturen kan lätt bli frestad. Så de slappnade av och de började sova. Och hur lätt är det inte att känna igen sig i det här? Att när det är tid att be så blir man så trött. Och det är skönare att sova. Eller hur, Miriam? Men här ser vi överlåtelsebönen från Jesus till Fadern. Att han överlät sin vilja. Gud, ske inte min vilja, utan ske din vilja. Ske inte min vilja, ske din vilja. Och det här tror jag präglade lärjungarna. När de såg den överlåtelse som Jesus hade till Fadern. Jag är inte här för min egen agenda. Jag är inte här för min egen skull. Jag är här för att utföra det du har kallat mig att göra. Men sen så fanns det också uppmaningen till lärjungarna att vara vakande och bedjande. Och det är fantastiskt när vi läser den här resan som lärjungarna gör tillsammans med Jesus. Att många gånger så, jag menar, de uttryckte sig konstigt, de gjorde fel saker, högg av örat på soldaten, liksom, började liksom säga, liksom, Jesus, du ska inte liksom gå dö. Och Jesus får säga till Petrus att tyst, Satan, tala inte så. Alltså gång efter annan så gjorde de sina misstag, de var vanliga, enkla människor som försökte lära sig av Jesus. Därför de hade ställt sig i en position av att vara en lärjunge. Amen. Och när man är lärjunge så får man göra fel. Eller hur? Jesus fördömde inte dem, Jesus trodde på lärjungarna. Han trodde på dem gång efter annan. Han fick förmana dem, han fick lyfta dem, han fick tala tro till dem. Men han trodde på dem och backade upp dem. Och sen så får de också följa också när Jesus säger i Johannes 5:30. Jag kan inte göra någonting av mig själv, sa Jesus till Fadern. Jag kan ingenting göra av mig själv. Jag söker inte min egen vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Det är starkt. Jag kan inte göra någonting av mig själv. Jag kan inte göra någonting av mig själv. Jag söker inte min egen vilja, jag söker hans vilja som har sänt mig. Och sen så får lärjungarna följa med. Till Johannes 17, där ser vi bönen när Jesus går undan och ber till sin fader. Han vet att tiden är nära då han ska gå korsets väg. Och han talar till sin far och säger: jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra. Tänk, jag har utfört det. Jag har utfört det nu. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog ut ur världen och gav till mig. De var dina och du gav dem till mig, och de har hållit fast vid ditt ord. Jag är inte längre kvar i den här världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn, de som du har gett mig, så att de är ett liksom vi är ett. Så länge jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn som du gav mig. Jag vakade över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen förutom fördärvets man, för att skriften skulle fullbordas. Judas alltså. Så som du har sänt mig, säger han i vers 18, så sänder jag dem i världen. Amen. Så som du, Gud, har sänt mig till den här världen att utföra mitt uppdrag, så sänder jag dem till den här världen. Amen. Så han förberedde sin bortgång. Han förberedde tiden då lärjungarna skulle vara utan Jesus fysiskt. Amen. Och så sen säger han något så fruktansvärt starkt i Lukas 9. Hänger du med? Det är mycket bibelord här, men jag bara tror att ordet bara får verka i våra hjärtan. För det är kraft i Guds ord. Lukas 9, 23-25, jag tror att vi har den, ja, vi har den uppe här. Sedan sa han till dem alla: om någon vill följa mig, alltså gå bakom mig, följa mig, då ska han förneka sig själv, säga nej till sig själv, till sin egen agenda, står det i kärnbibeln. Och vad står det sen? Varje dag, kan vi säga varje dag? Varje dag ta sitt kors och följa mig. Ni förstår vad lärjungarna blev skakade utav det här. Alltså det betyder att det gamla livet, alltså fiskeriet, det är över. Alltså jag kan inte välja själv. Förstår ni vilka tankar som kom upp, va? Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men mister sig själv eller går förlorad? Amen. Att ta sitt kors och följa Herren, det är att följa Herren både i ord, i tanke och i handlingar och gärningar. Att låta Guds tankar råda över våra mänskliga tankar. Ja, men står det inte att Herren verkar i vår vilja och i vår gärning för att hans goda vilja ska ske? Ja, absolut, så står det. Men då behöver vi också fylla oss med hans tankar. Då behöver vi förnya våra tankar. Låta Guds ord bo i våra hjärtan. Guds ord får slå rot i oss. Då finns det en plattform för Gud att plocka upp tankar. Och vår vilja och våra tankar blir ett med Guds vilja. Därför det finns kraft i hans ord. Amen. Amen. Så vi behöver låta hans tankar råda över våra mänskliga tankar. Det är att ta sitt kors på sig. Vi måste låta Guds vägar råda över våra mänskliga vägar. Precis som Jesus bad: inte min vilja, utan din vilja, Gud. Vågar vi be den bönen? Ja, jag talar lika mycket till mig själv. Vågar jag be den bönen, Gud? Inte min vilja idag, din vilja i mitt liv idag. Jag vill inte ha min egen agenda. Gud, kom med din agenda över mitt liv den här dagen. Varje dag, din agenda, Gud. Och även att Guds ord får råda över våra tankar. Amen. Amen. Och här kommer det att förnya våra tankar. Att låta Guds tankar, framtidstankar, tankar av hopp, tankar om kärlek, tankar om liv få komma in i våra tankar. Att lägga undan tjat, att lägga undan gnat, att lägga undan fördömelse, att lägga undan att döma människor, att lägga undan allt sånt där som är så tråkigt och istället kliva in och börja be Gud. Jag vill tänka, jag väljer att tänka gott. Jag väljer att gå din väg. Jag väljer att lägga undan besvikelser. Jag vill glädja mig i dig, Gud. Det är att ta sitt kors. Det är att ta sitt kors, att böja sig under Guds ord. Att böja sig under en högre sanning. Och när vi börjar göra det så börjar en förvandling i våra liv. Och det har du säkert märkt, hur när Guds ord får ta boning i oss. Och jag hörde ett så underbart vittnesbörd den här veckan om just det här att välja att förlåta istället för att bli arg. Att välja att välsigna när det var så svårt. Men att istället backa tillbaka. Nej, nu väljer jag Guds väg här istället. Och jag välsignar och jag förlåter. Amen. Det är också att ta sitt kors varje dag. Att välja Guds väg. Amen. Så på det här sättet så låter vi andens frukter börja mogna i våra liv. Kärleken, friden. Amen. Glädjen. Att välja det i våra liv. Och sedan så följer vi också Jesus till Oljeberget. När han då ska säga farväl till sina lärjungar. Och där så i Matteus så ser vi missionsbefallningen som han liksom överlät till lärjungarna. Att nu är det eran tur att fortsätta det här uppdraget. Jag har visat er, ni har gått med mig under 3 år. Jag har lärt er, jag har utrustat er. Och vi ser i Matteus 28 och vers 16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem. Okej, det var Galileen här. Och när de fick se honom tillbade honom. Men några tvivlade. Så ni ser här, det mänskliga. Hur ska det här gå? Oron kom. Men då trädde Jesus fram och sa till dem: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar. In till tidens slut. Så här ser vi. Här talar han om lärjungar. Gå och gör människor till lärjungar. Amen. Gör dem till lärjungar. Lär dem att hålla. Lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Döp dem. Och så vidare. Så här överfördes kallet och befallningen och uppdraget till lärjungarna. Och jag tänker många gånger att de skulle ha funderat, hur i all världen ska det här gå till? Ni kommer ihåg berättelsen om när de var i, när de skulle ta den sista måltiden och Jesus, han böjde sig ner inför lärjungarna och började tvätta deras fötter. Kommer ni ihåg den berättelsen? Och så säger han sen, så som jag har tjänat er så ska ni tjäna varandra. Wow. Och så säger han senare, så som jag har förlåtit er så ska ni förlåta varandra. Och så som jag har älskat er så ska ni älska varandra. Och hur ska det här gå till? Han älskade hela vägen in i döden. Hur är det här möjligt? Alltså ribban kändes ju här, kan jag tänka mig för dem. Eller hur? Tjäna som jag har gjort. Var ödmjuk och tjäna människor. Det är ett uppdrag. Ni ska förlåta. Så som jag har förlåtit er så ska ni förlåta. Och ni ska älska som jag har älskat. Wow. Och hur gick det för de här lärjungarna? Hur gick det för den här lärjungaskaran? Ja, de blev ju 11 till slut. Så det var Judas då som förrådde honom. Men det står i apostlagärningarna och det som Jesus hade lovat, att ni ska bli kvar i staden för ni ska bli beklädda med kraft ifrån himlen. Ni ska bli beklädda med kraft. Och det står att de var endräktigt, så höll de ut i bön tillsammans i apostlagärningarna 1. Alltså de samlades och bad tillsammans. Och det står att de var rädda, men de kom tillsammans och sökte styrka av varandra. Och sen i kapitel 2 så blir den helige ande utgjuten över dem. Och en helt ny frimodighet kommer över dem. Den helige ande smörjer dem till tjänst. Amen. Den helige ande bara fyllde dessa kärl som kanske var tomma. De var fyllda av fruktan. De var rädda. De var förvirrade säkert. Hur i all världen ska det här gå till? Men den helige ande kom över dem, fyllde dem. De fick ett nytt tungotal och en stor frimodighet. Så de gick ut ur liksom bönekammaren och började gå ut och predika evangeliet. Och det är så fantastiskt att läsa apostlagärningarna. Den kraft som var över dem, den visdom som kom över dem, den styrka och frimodighet som kom över dem. För den helige ande uppfyllde dem. Och precis som Jesus hade lovat, en hjälpare som alltid ska vara hos er. Inte bara liksom när jag kommer upp till Galileen och hälsar på er, då är jag där. Utan den helige ande kommer att följa med er hela tiden. Det blir mycket bättre med den helige ande. Amen. Och det står i kapitel 2, hänger du med? Jag tar den här lite på en resa, men bara häng på här så ska vi komma igenom. Apostlagärningarna 2 kommer vi till. Och där står det att apostlarna, de samlades. Det står att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Och vid gemenskapen. Och brödsbrytelsen, alltså nattvarden. Och bönerna. De höll troget fast vid detta. Och det står att varje själ greps av bävan. Och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Varje dag var de troget och enigt tillsammans, alltså i ett akord. I templet och i hemmen. Och de bröt bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Så ni ser att här så bara gick, liksom var deras liksom vardag. De höll troget fast vid vissa saker. Och de samlades i hemmen. Och de samlades också i templet. Och jag tror att det här är så viktigt. Att vi har en plats i våra hem där vi möter Gud. Vi tar med våra familjer. Vi delar Jesus i familjen. Vi har ett eget personligt liv med Herren. Men också så höll de troget fast med gemenskapen. Amen. Och Gud ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Amen. Och sen så går vi vidare och vi ser hur evangeliet har framgång. Vi ser också hur förföljelsen kommer, hur det blir uppror i stad efter stad. Och sen kommer Paulus på sin andra missionsresa. Och då får han höra det här ropet från Makedonien, alltså från Europa. Kom över och hjälp oss. Och den helige ande stoppar dem från olika vägar för att de skulle föra evangeliet över. Och så kommer de till en stad som heter Filippi. Och vad gör de när de kommer till Filippi? Jo, det första de gör är att de söker upp en böneplats. Och de tänkte så här, för man tvättade ofta sina händer innan man bad, det judiska folket. Och då tänkte de, men vi går ner till floden och ser om vi hittar en böneplats där. Och mycket riktigt, när de kom dit så var det ett gäng med kvinnor som bad. Och de anslöt till de här kvinnorna. Det fanns en kvinna som hette Lydia som fruktade Herren. Och som bara tog dem till sig och de fick övernatta i hennes hem. Och sen en dag så var de på väg igen till böneplatsen. Så de här människorna hade förstått vikten av bön. Att när man kommer på en ny plats, vi kommer till en ny världsdel, vi behöver söka Herren, vad han har att säga, vad han vill att vi ska göra här. Jag tycker det är så vackert. De anslöt sig till de som redan fanns där och bad tillsammans med dem. Fick vägledning från Gud för att kunna etablera även församlingar i Europa. Och det är vi väl tacksamma för idag. Eller hur? Amen. Och sen så ser vi i vers 16, vi kan plocka upp det också. En gång när vi var på väg till böneplatsen möttes vi av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och andra och skrek: de här människorna är den högste gudens tjänare. Det förkunnar för er en väg till frälsning. Jesus är vägen till frälsning, men det här är en väg till frälsning. Så höll hon på i flera dagar, men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden: jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne. Och i samma ögonblick for anden ut. Och det här tror jag var någonting som var förberett i bön. Det står att den här anden är en pytonande, alltså en ande som hade stor kontroll över den här staden. Och det står ju att hon gav sina ledare stora inkomster genom att spå. Och resultatet utav detta blir ju då att Paulus och Silas blir tillfångatagna. Därför att det blev uppror. Och det blir så när vi ber, när vi går emot, när vi binder andemakter över städer, över länder, så händer det saker. Och vänner, jag tror att det här är något som ligger framför oss. Vi behöver vara beredda på att det kommer tider då det börjar skaka. När vi går starkare i bön, när vi går in och binder och vi går in och går emot mörkrets makter över vårt land. Och vad som hände här, det var då i vers 25. När de då blev slängda i det innersta fängelsehålan så blev Paulus och Silas slängda ner. Och vid midnatt, vers 25, var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud. De var i bön och i lovsång till Gud. Medan fångarna lyssnade på dem. Så det här var ju inte bara några visningar av käre Gud, hjälp oss, utan här satte de igång med ett riktigt bönemöte och praise party. Och det står att plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. Och i samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Det var alltså inte bara deras bojor, deras fängelsemurar som föll ner, utan det står att allas bojor, allas murar brakade samman. Och det här, vänner, är vad som händer när vi prisar Gud, när vi ber. Det bara räcker inte för oss själva, utan vi påverkar en stort område. Och de här människorna, de stannade kvar. De måste jag bli väldigt tagna av Herren, för ingen liksom stack ju iväg, utan de blev ju kvar där. Och Paulus sa, vänta här, vi är alla kvar här, för fängelsevakten, han vaknade. Så han måste ju tydligen ha sovit på sin post. Det står att han vaknade och blev rädd. Men i allt det som hände så blev även fängelsevakten påverkad, och han och hela hans familj lät sig döpas den natten. Så det var ju massor med saker som hände här. Och sen så går vi till den sista versen, i vers 40, så står det så här. Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset, vad gjorde de då? Ja, men de gick ju tillbaka till sina bönevänner. De gick ju tillbaka till Lydia och hela det här gänget som de liksom hade sin gemenskap med, där de fick styrka, där de fick förbön och så vidare. Men vad står det? När de kom dit så träffade de bröderna, och de gav dem uppmuntran och tröst. Borde det inte ha varit lite tvärtom? Va? Men Paulus och Silas kom tillbaka till den här högen med människor som säkert var rädda, som säkert liksom hade bett till Gud, rädda våra bröder, rädda dem, de är i fängelse. Och de hade säkert gråtit och de hade liksom oroat sig. Så kommer de upp där, och de kommer med tröst och med uppmuntran genom allt det de hade gått igenom. Men hörde, det är det här som lovsången gör, som bönen gör, att vi har en styrka på insidan som gör att vi kan gå igenom fängelse, vi kan gå igenom mörker, vi kan gå igenom omständigheter och ändå känna att vi kan liksom skvätta bort det, och vi kan gå starka, för en styrka vi har är ifrån insidan. Och jag ska alldeles snart, jag håller på länge här, men jag vill bara komma till slutet här. Sen så säger ju då Paulus, som så många gånger satt i fängelse. Och han skriver då i Efesebrevet en liknelse om vapenrustningen. För säkert så kanske han satt och skrev och hade någon som stod bredvid honom och vaktade honom. Och så säger han så här. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. En översättning säger, hämta nu styrkan hos Herren och hans väldiga kraft. Ta på er Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna. Alltså, det vill säga, vi är i krig. Vi är i krig, och har du inte märkt det ännu, så är det dags att märka det. Därför att vi är i ett krig. Vi bär ljuset. Vi är i en mörk värld. Och kampen som vi har är inte mot människor. Vi har inte fått sådana vapen som fungerar liksom att börja liksom slåss, va? Utan Gud har gett oss andliga vapen att bryta ner tankebyggnader, höga bollverk, allt som reser sig mot kunskapen om Kristus. Så ta på er hela Guds vapenrustning. Inte din egen rustning. Eller hur? Ja, men jag är så stark på det. Det här liksom. Nej, Guds vapenrustning. Inte din egen. Måste ha Guds vapenrustning för att kunna stå emot, står det, på den onda dagen. Och upprättad när du har fullgjort allt. Alltså det betyder att det kommer onda dagar. Det kommer dagar av frestelser i våra liv. Och vi behöver vara beredda på det. Vi behöver veta att det kommer sådana dagar. Och därför behöver vi ikläda oss Guds kraft. Guds rustning. Sanningen. Vi ska ha skölden på huvudet. Vi ska ha svärdet som är Guds ord. Tala Guds ord i omständigheter. Vi behöver ta på oss villighetens skor. Och mycket av den här rustningen, rättfärdighetens pansar, handlar ju om beskydd. Eller hur? Skorna, läste jag om. De var så här taggar under, spikskor. Sådana hade vi på min tid när jag friidrottade. Spikskor, jag vet inte om det finns fortfarande. Jag tror inte det. spikskor för att stå fast när den onda dagen kommer. Bara stå fast. Det handlar inte om att bara man ska liksom fightas. Det gäller bara att stå fast. Stå fast i sanningen. Stå fast i vad Gud har sagt. Stå fast i att du är ett Guds barn. Stå fast i att sanningen segrar. Att stå fast. Att stå fast. Att inte backa. För det kommer onda dagar. Och vi behöver vara rustade för det som ligger framför vänner. Vi behöver vara rustade. Och vi ska, som Jesus sa till sina lärjungar, att vara vakande och bedjande så att ni inte kommer i frestelse. Vakande och bedjande så att vi inte kommer i frestelse. Amen. Och vad säger han också innan i Efeserbrevet? Då han säger till sist, eller hur? Han avslutar med det, till sist bli starka i Herren. Jo, vad säger han innan? Han talar om vikten, hur vi ska vara gentemot varandra. Vikten av att vi står tillsammans. Vi är inte ensamma i striden, utan vi behöver varandra. Och vi behöver lyfta varandra. Det står, underordna er varandra i vördnad för Kristus i kapitel 5. Ni hustrur, underordna era män som ni underordna er Herren. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Det är ni. Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor. Ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren. Ni tjänare, lyd era jordiska herrar. Visa dem vördnad, respekt med uppriktigt hjärta, så som ni gör mot Kristus. Och ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare. Så här talas det om vikten att vi behöver stå tillsammans. De var tillsammans i hemmen. De var tillsammans i templet. Sökte styrkan av varandra. Uppmuntra varandra. Tala tro till varandra. För vi är inte stark själv. Tillsammans är vi starka. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Så låt oss bara få den här bönen i våra hjärta. Jesaja 50:4. Vi tror vi ska stå upp nu. Så ska vi bara få ta en stund och vi ska be tillsammans. Amen, tack Jesus. Halleluja, vi tackar dig. Han väcker var morgon mitt öra. Han väcker det att höra på lärjungas sätt. Amen. Kan vi be den här bönen? Gud, väck mitt öra varje morgon. Att lyssna som en lärjunge. Amen. Väck mig att lyssna som en lärjunge. Och jag tror att Jesu exempel präglade apostlarnas liv. Men även oss idag. Så har vi fått missionsbefallningen given till oss. Att vi i den här generationen ska föra budskapet vidare. Vi ska gå ut och göra lärjungar. Men hörni, då krävs det att vi själva står som en lärjunge. Vi behöver varje dag underordna oss vår mästare, vår Herre. Och det här är inte lätt alla gånger. Men jag tror att det är möjligt. Annars skulle inte Herren ha skrivit om det. Och Herren vill möta oss var och en där vi är i livet. Att hitta vägen tillsammans med Herren. Hitta vägen framåt. Att vandra med Herren i vardagen. Att varje dag ta sitt kors på sig. Och det här låter liksom väldigt... Jag vill inte att det här ska bli ett ok på dig. Utan det ska få vara en möjlighet. För precis som Miriam sa innan. Det finns inget mer spännande än att leva ett liv i bön. Att veta varje dag att Gud är med. Gud har förberett någonting för mig. kan bara vara en liten, liten sak. Men det gör att glädjen och förväntan kommer tillbaka i livet. Jag går inte bara på i min egen agenda. Utan att jag kan stanna upp och säga, Herre, här är jag. Jag är din lärjunge. Låt mig få, mitt liv få präglas utav dig. Utav din karaktär. Utav hur du skulle tänka. Hur du skulle göra. Hur du skulle handla i olika situationer. Och vi kanske ibland måste ta ett steg tillbaka och tänka, nej. Nu ska jag inte snacka skit här. Jag tar ett steg tillbaka. Gud, dina tankar, dina ord. Och börja vandra i de här små, små situationerna i livet. Idag kallar Jesus dig och mig att bli hans lärjunge. Att dagligen överlåta oss till honom genom bibelläsning, genom bön, genom tillbedjan, genom lydnad. Genom att fullfölja missionsbefallningen. Både hemma, i familjen, på våra arbeten, bland våra grannar. Där vi rör oss. Amen. Amen. Halleluja. Att fortsätta att leva med Jesus. Idag, både personligt och tillsammans. Frälsningen är personlig, men vandringen gör vi tillsammans. Amen. Vandringen med Jesus. Jesus kallade 12 lärjungar. Och de fick liksom ja, men alltså de formades genom att liksom möta varandra, att jag menar, skärpas och så vidare. Och det är så livet är. Men tänk vad härligt när Herren får sin väg i våra liv. När vi får lägga undan saker som skaver i våra liv och så vidare. Amen. Amen. Så låt oss be tillsammans. Tack Fader. Tack Fader att du säger att vi ska söka dig och ditt rike först av allt. Då ska vi också få allt det andra, Herre, som vi kanske längtar efter och som vi drömmer om. Men Herre, att ta dig först i livet. Att sätta upp dig först. Att ge tid för dig i våra omständigheter, i vår vardag, Herre. Att få sitta ner och ta emot ditt ord. Utrustas för det som ligger framför. Här är din agenda. Väck våra öron. Väck mitt öra att lyssna varje morgon som en lärjunge. Att lära av dig. Att se din höga väg. Jesus, du är vägen i varje omständighet som vi kommer i. Så är du vägen. Herre, när motgång kommer, när svårighet kommer, när vi fejsar sjukdom, när vi fejsar omständigheter, så Jesus, så vet vi att du alltid har en väg. Och Herre, jag tackar dig att du ser var och en av oss den här dagen där vi står i. Herre, jag tackar dig att vi den här stunden bara får överlåta oss till dig. På nytt och på nytt, Herre. Herre, ske inte min vilja, utan ske din vilja. Hjälp mig, Herre, att lägga undan mitt eget för ditt. För din vilja, för din agenda, för den är alltid god. Den är alltid god. Så vi tackar dig, Herre, att du är här och nu bara får möta dig, vi får tala med dig. Vi får på nytt ge våra hjärtan till dig och att du bara, Herre, vill tala till oss var och en. Vi ber att ditt ord ska få bo i våra hjärtan. I Jesu namn. I Jesu namn. Tacka dig, Herre. Prisa dig, Gud. Tacka dig, Herre. Jag ska bara ta en liten stund här innan vi ska avsluta. Om Ann-Sofie, om du bara kan komma och spela lite grann. Alltså, jag tänker att vi kan sätta oss ner en liten stund. Och så kan vi vara en bara vara i bön inför Herren. Och kanske det finns saker som vi bara behöver själv lyfta inför Herren. Kanske Herren har talat till dig om någonting specifikt den här stunden. Den här dagen, den här predikan om det här. Det här är faktiskt en avgud i mitt liv. Det här kommer före allting annat. Det här kommer före dig, Gud. Det är det första jag gör varje morgon. Eller det är det sista jag gör varje kväll. Och det är det jag ger mer utrymme än någonting annat. Så låt oss bara ta en stund. Bara sitta själv inför Herren och bara låta den här predikan bara få tala till dig. Och jag pratade med förebedarna här innan också. Att är det så att du känner att du vill ha förbön, så kommer förebedarna att bara gå runt här. Du kommer bara lyfta upp din hand, så kan de be tillsammans med dig. Kanske det är någonting som du känner att du bara behöver hjälp att lägga undan. För det kanske är någonting som hindrar dig från att ha gemenskap med Gud. Ha gemenskap med Herren. När jag förberedde här också så kom det också ett ord om, det står för Matteus, att sök mig och mitt rike först, så ska allt det andra tillfalla dig. Och vad står det innan? Herren har omsorg om sparven. Han har omsorg om blommorna, om gräset som står idag och sen bara ska dö ut. Hur mycket mer omsorg har han inte om dig? Och Viveka ska alldeles snart också sjunga en sång om just sparven som han har omsorg om. Men låt oss bara ta en liten stund till och bara vara i bön inför Herren och sitta inför honom och låta hans ord. Det är en utmanande predikan, men jag tror att det är vägen till frihet. Jag vet att en själavårdare sa en gång så här, att vad var det, 90 eller 98% utav all den själavård som jag håller i skulle lösa sig om människor hade ett eget andagsliv. Att själv möta Gud, att själv tala med Gud, att själv hitta vägen till faders famnen, att hitta vägen att söka Guds rike först av allt. Amen. 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 Tack Jesus. Jesus, du förtjänar allt. Jesus. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. Tack Jesus. För du har skapat allt, och allt blev skapat för. Ni som är förebedare kan bara ställa er upp och så. Bara om du vill ha förbön kan du bara räcka upp din hand där du sitter medan vi prisar Gud. Du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära. Jesus, du förtjänar allt. Jesus,
Jesus, du förtjänar allt. du har skapat allt, och allt blev skapat för att du ska få all ära.
Dag och natt, natt och dag i ära till Gud.
Ja, vi sjunger dag och natt, natt och dag i ära till Gud. Dag och natt, natt och dag i ära till Gud. Dag och natt, natt och dag i ära till Gud. Och dag och natt, natt och dag i ära till Gud. Dag och natt, natt och dag. Och vi prisar dig dag och natt, Herre, vi vill ge dig äran.
Dag och natt,
natt och dag,
vi
ger dig dag och natt, natt och dag i ära till Gud.
Åh, Herre, jag tackar dig, Jesus.
Natt och dag i ära till Gud.
Åh, Jesus, vi bara tackar dig. Vi tackar dig, Herre. Åh, vi bara tackar dig, Herre. Tack, Jesus. Tack, Fader. Tack, Fader. Ja, Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre, för att du vill att vi ska vara vakande, att vi ska vara bedjande. Och Herre, jag tackar dig, Herre, att du vill komma till oss i vardagslivet, Herre. Att kunna ge utrymme för dig, Herre. Att du får komma in, Herre, på plattformen i våra liv, Herre. Att du verkligen får vara vår Herre, att du får vara vår Gud. Ja, Herre, jag tackar dig att du bara väcker oss, Herre, att lyssna som lärjungar. Lyssna på dig, Herre, varje dag. För du vill tala uppmuntran. Du vill tala ord av styrka. Du vill tala ord av mod i oss varje dag, Herre, så att vi blir starkare i dig och i din väldiga kraft. Inte i oss själva, utan i dig, Gud. I Jesu namn. Amen. Allt folket sa det. Amen.